Lingopodden. Jag heter Sara Forster och ni lyssnar till det 20:e avsnittet av Lingopodden. Och till det allra första avsnittet så hade jag pratat med Birgitta Hellqvist och Nicola Amenduguerre från Uppsala universitet. Och ni är här med mig här idag igen. Hej och välkomna! Jag brukar ju alltid läsa någon avhandling eller någon forskningsartikel som bas till mina avsnitt. Men nu vill jag ha ett avsnitt som handlar om planering av undervisning och hittar inte så jättemycket. Så jag vänder mig helt enkelt till er, för ni arbetar ju med lärarutbildning. Så jag tänkte att ni kommer säkert komma med massa bra synpunkter nu på mina frågor. Men jag tänkte börja med, vem är ni och vad har ni för bakgrund?
Jag heter Birgitta Hellqvist och jag är lektor i didaktik med inriktning mot franska. Och större delen av mitt liv har jag jobbat i skolan, i gymnasieskolan och i grundskolan och undervisat i svenska och franska. Och för en sådär 15 år sedan så disputerade jag i franska och sen har jag sysslat med lärarfortbildning och lärarutbildning.
Ja, jag heter Nicolas. Jag har en bakgrund som lärare i franska och tyska. Jag jobbar som du sa på Uppsala universitet och det jag sysslar mest med är att arbeta med fortbildning och utbildning av framtida språklärare i franska, tyska, spanska. Ja, det är det jag gör huvudsakligen.
Och nu är det ju maj månad och vi har ju väldigt mycket planering bakom oss. Vi startade terminen i augusti och nu ska vi alldeles snart sätta terminsbetyg eller kursbetyg vi som undervisar i gymnasiet. Och jag undrar, hur bör man egentligen tänka när man planerar sin undervisning i moderna språk? Är det bättre att fokusera på enskilda färdigheter separat eller bör man variera de här färdigheterna? Och om man tänker på, vi är också många som använder läromedel och de är kanske mer uppbyggda kring ett ämnesinnehåll mer än liksom rena färdigheter. Hur tänker ni?
Detta är en jättebred fråga. Vi kommer försöka liksom ta lite punkter, men kanske till att börja med, när du pratar om liksom sen balansen mellan färdigheter, ämnesinnehåll och så vidare. Jag tänker att man kan fundera på det lite på olika sätt såklart. Det vi uppmuntras att göra utifrån den synen som våra styrdokument representerar när det gäller språkundervisning, det är att försöka arbeta mot en undervisning som är både kommunikativ och handlingsinriktad. Och detta kan tolkas såklart på lite olika sätt, men när det gäller planering så är det för språkläraren säkert ganska centralt att fundera på vad har min undervisning för syfte och mål. Den synen som vi pratar om lägger det som man kallar för kommunikativa mål i centrum. Det vill säga att undervisningen organiseras kring mål som är tydliga och som representerar vissa språkhandlingar. Till exempel kunna samtala om vad man har gjort under sommaren eller fråga en kompis om vad hen gillar att göra under fritiden och så vidare. Så sådana typer av mål ser man som liksom, centrum, näven i språkundervisningen. Och då är det bra att kunna utifrån de målen konstruera undervisning utifrån det som man kallar för konstruktiv länkning. Det är ett begrepp som kommer från en forskare som heter Biggs. Och man tänker på, okay, i förhållande till de målen, de kommunikativa målen som man har satt, vilka lärandeaktiviteter ska man organisera, ska man tänka på för att nå dessa mål? Liksom, vad behöver eleverna jobba med för att kunna genomföra de språkhandlingarna som målen beskriver? Och sen så kopplar man det till bedömning, det vill säga i slutet av till exempel ett arbetsområde eller några lektioner, då kan man utvärdera huruvida eleverna har nått det målet som man uttryckte från början. Och det är det som är lite specifikt med den approachen. Det är att det handlar verkligen om kommunikativa mål. Det handlar inte riktigt att säga men eleverna ska kunna skillnaden mellan att det tempus och det tempus. Eller att de ska kunna böja vissa verb i vissa former. Eller, utan det är verkligen riktat mot att kunna göra någonting med språket. Och det där, både i alltså för utbildning och fortbildning, det är någonting som återkommer ganska ofta, för att det ger liksom en väg in hur man kan tänka om liksom planering av undervisningen i stort.
Jag skulle vilja lägga till där då att det, när vi pratar om kommunikativa mål, så är det naturligtvis i en lite vidare bemärkelse än vad man i allmänhet gör. Kommunikation är ju kommunikation såväl skriftligt som muntligt. Så att ett kommunikativt mål kan ju, Nicola tog exempel att tala om, eller att, jag kommer inte ihåg vad du tog fler för exempel, men det kan ju också vara att skriva någonting. Det kan ju också vara ett kommunikativt mål.
Och i det så finns det både den produktiva, interaktiva och receptiva biten. Jag tror att det kanske svarar lite bättre på din fråga från början, Sara. För då hänger allting ihop. Om jag som språklärare bestämmer att man ska arbeta med ett kommunikativt mål, såsom kunna berätta om vad man har gjort under helgen till exempel, då betyder det inte bara att eleverna ska kunna muntligt ställa frågor till varandra eller berätta, utan de ska också kunna förstå en sån fråga och kunna besvara den, både skriftligt och muntligt. Så i det sättet att närma sig språkundervisningen, då är också både alla färdigheter är inkluderade. Både det produktiva, det interaktiva och det receptiva.
Men hur kan man tänka kring att få progression kring undervisning? För att jag undervisar i gymnasiet och jag har flera elever som tycker att de pratar ju bara om samma sak hela tiden. Det har de gjort ända sedan årskurs 6. Alltså hur kan man liksom planera för en progression i då utvecklingen av de produktiva, receptiva och interaktiva målen?
Jag tänker att man måste formulera målen på ett sätt så att progressionen blir tydlig för eleverna. Och att man lägger in fler och fler, att man lägger in liksom progressionen i målformuleringen. Och det är möjligt att det kommunikativa målet måste ju vara kommunikativt till sin form. Men du kan ju, när du utarbetar lärandeaktiviteter och när du sätter eleverna i arbete, så kan du ju formulera det ganska precis för att åstadkomma en progression. Vad säger du, Nicola?
Ja, jag håller med. Jag tänker att det finns också en fråga om både bredd och djup. Det betyder lite olika saker, till exempel att ha ett mål som är att berätta kanske vad man har för hobby. Det där är liksom typiskt steg ett. Mål, någonting som man kanske, som kanske de flesta känner igen. Och det där betyder någonting om man kanske gör det i årskurs 6, men kanske det betyder någonting annat i årskurs 7, 8, 9. I så fall så handlar det kanske att kunna arbeta lite mer med komplexitet av språket. Att det kanske inte räcker att bara uttrycka liksom i en mening, jag gillar att göra si och så, eller jag föredrar att göra si och så, utan att man kan tillsammans med eleverna både jobba med lexikala resurser, lexikala vokabulär och så vidare, men också komplexiteten av språket, på vilket sätt kan man uttrycka preferenser med olika, och variera lite uttryckssätten, hur kan man vara lite mer specifik eller precis, nyansera det man säger, och där gäller det också att förse eleverna med tillräckligt mycket varierat input för att de ska kunna ta också inspiration av riktigt talat eller skrivet språk, för att kunna arbeta lite mer både bredd och djup i genomförande av ett sånt kommunikativt mål.
Hur kan man då planera en undervisning som både utmanar de eleverna som kanske har det lite lättare för vissa färdigheter eller vissa saker, och också men också nå de elever som tycker att det är svårt med vissa saker? Det är en komplex sak att planera för. Ja, men i mitt klassrum nu har jag ganska små elevgrupper, men det kan ju på högstadiet kan det vara lite större elevgrupper till exempel, eller också på gymnasiet i spanska till exempel kan det vara väldigt stora elevgrupper där det finns en oerhörd bredd i elevernas färdigheter och motivation och väldigt många saker. Hur kan man planera för det?
Ja, det är ju bland det svåraste vi har nu. Det är ju verkligen bland det svåraste vi har i hela skolan, oavsett ämne egentligen, att vi har så oerhört heterogena grupper.
Jag tänker att alltså, det finns såklart olika sätt att närma sig problematiken. Det är precis som du säger, Birgitta, problemet finns i alla ämnen. I språk kanske det ter sig ännu mer tydligt eftersom ja, det kanske inte stämmer. Men det finns ju elever som kanske under grundskolan har fått en typ av undervisning som var kanske lite mer kommunikativ. Vissa elever som kanske inte nödvändigtvis har haft det eller som inte har haft lite, alltså, en hög motivationsnivå. Det är mycket som läraren måste liksom jonglera med. Jag tror att där kanske man kan ta hjälp av att fundera på liksom vilka är de olika sätten att närma sig att arbeta med färdigheter och att arbeta kommunikativt. Där kan det också bero på vad man har för uppfattning om vad eleven ska kunna. Om man till exempel jämför med en lite mer, ska man säga, grammatiktung undervisning eller fokuserad undervisning, då kanske det framstår ganska tydligt att vissa elever har vissa kunskaper och vissa har inte dem. Och det kan kännas ganska svårt att hantera för en, framförallt för en nyexaminerad lärare. Hur ska man få dessa elever att kunna samarbeta, att kunna förstå och befinna sig på samma nivå på något sätt? Jag tycker att en positiv aspekt av en kommunikativ och handlingsinriktad språkundervisning, det är att det som egentligen räknas, det är att man ska kunna genomföra språkhandlingen, att man ska nå det målet. Och där kanske man har en uppfattning som lärare om vad eleverna behöver för att kunna göra det. Jag tror Birgitta och jag för några dagar sedan hade ett samtal om vad är det som man behöver egentligen för att uttrycka sig i och prata om saker som händer i framtiden. Om man tänker, oh, men visst, det finns olika liksom, futurumformer beroende på vilka språk. Men det går också jättebra att använda presens. Och där är det klart att man vill försöka liksom, motivera eleverna att använda olika sätt att uttrycka sig. Men man kan se som uppnått ett mål där till exempel eleverna skulle använda sig av presens för att det skulle motsvara någonting som i målspråken faktiskt fungerar väldigt bra. Så man kan planera för att utnå de målen, man kan arbeta med scaffolding naturligtvis, man kan försöka planera för att ha lite stöd för eleverna som kanske inte har kommit lika långt. Jag har träffat en del lärare till exempel när jag har gått på VFU-besök som hade jobbat med flipped classroom, framförallt första året på gymnasiet, för att nivåerna kan verkligen vara ganska annorlunda. Och de hade tagit lite tid att i alla fall spela in vissa ganska korta inspelningar om saker som de ansåg, alltså det där är bra om du kommer till klassrummet och vet eller har redan hört att det inte är första gången som du upptäcker någonting. Så dessa är kanske lite sätt att förhålla sig till problematiken.
Jag tänker också på någonting som vi har förfäktat ett litet tag och som att man tänker på precis som det här Nicola sa, att man kan klara av ett mål även om man inte är fullständigt korrekt. Man kan klara av en språkhandling utan att språket är fullständigt korrekt. Vi befinner oss någonstans i nivån från okunnig till målspråkstalande under hela vår språkutveckling som främmande språkstalare eller främmande språksanvändare. Och det innebär ju att man kan ju mycket väl klara av målen utan att vara precis korrekt. Och det som Nicolas sa tidigare är ju viktigt, att man försöker lära eleverna strategier. Om de inte är riktigt där än att de kan använda alla futurumformer eller alla dåtidsformer på ett korrekt vis, eller det kanske bara ställer till det för dem, det kanske bara blir för svårt, så kan man använda presens, kanske inte räcker fullt ut om du ska tala om någon specifik händelse i dåtid eller i framtid. Men om du lär dig att som strategi också använda tidsuttryck, då kan du bli väldigt precis. Om du använder presens eller har lärt dig, eller till och med om du bara använder infinitivformen om ett verb, så kan budskapet gå fram. Och detta betyder inte att vi tycker att det är oväsentligt med form. Men form och funktion och betydelse i språket ska balansera. Och ibland är man lite bättre på, vi har med oss ganska mycket av språkets funktion när vi går i kanske 7:an, 8:an, 9:an eller på gymnasiet. Då har vi rätt mycket med oss av de pragmatiska kunskaper och kompetenser man behöver för att använda språket. Men vi har ju inte just den koden som det främmande språket innebär. Och när det gäller betydelse så kanske vi har med oss för att vi är bra på att lära in ord. Men när det gäller formen så kanske den kanske kan få balansera lite och kanske inte behöver vara så perfekt innan du väl kommer så långt. Vi vet ju allihopa att de elever som har svårast att börja kommunicera i tal, de som drabbas av talängslan och så vidare, de har i regel höga krav på sig själv när det gäller form. De är rädda för att säga fel. Och det är väl kanske vår viktigaste uppgift som lärare, att försöka få dem att kommunicera även med ett bristfälligt språk. Eftersom det är kommunikationen som är det viktiga.
För att återkoppla till planeringstemat.
Jag tycker ni är inom det. Alltså, vi planerar ju för undervisning, och det, att bedöma olika aspekter är ju också en del av planeringen.
Och där handlar det väldigt mycket om balans. Om man som lärare har ett ganska stort fokus på korrekthet i språket, eller att det är en ganska väsentlig aspekt av den undervisningen som vi organiserar och planerar för, då signalerar vi också någonting till eleverna att det är det som är det viktigaste. Vi signalerar saker både explicit och implicit i klassrummet. Om vi har mycket fokus, eller stor fokus på form, det vill säga på språket, former och strukturer och korrekthet, då signalerar vi också att det är det som är viktigt, eller det viktigaste. Och det kan bidra till att det kan bli lite svårare för vissa elever att känna att de kan, eller att de vågar använda språket och känna att jag kan inte säga någonting för att jag inte är säker på att det är helt korrekt. Det kan kännas lite läskigt. Man tenderar också att sänka volymen på sin röst om man är lite osäker. Vilket kan i sin tur leda till förståelseproblem och så vidare. Jag tycker bara att tänka på balansen i planeringen av språkundervisningen. Vad är det vi tar upp under den värdefulla tiden som vi har med eleverna? Hur mycket fokus vi lägger på olika saker är av avgörande vikt för vad vi signalerar till våra elever i termer av vad är det jag förväntar mig av er, vad är det som är syftet med vår undervisning. Det är inte bara ett ämne. Jag tror att alla språklärare skulle hålla med om detta.
Och jag tänker, vi har ju också de nationella bedömningsstöden att förhålla oss till. Och jag och min kollega som undervisar tyska 3 just nu, vi är just nu att vi genomför de proven just nu. Och vi noterade också att vi satt och jämförde våra understrykningar från föregående bedömningsmaterial, det röda häftet, och det som är nytt nu från VT24. Och vi noterade att det är mindre fokus på form i det från VT24 än det som är tidigare. Men jag tänkte återkoppla till det här med balansen. Vet ni om det finns studier som har undersökt just balansen av form och funktion och de här olika färdigheterna i läromedel? Nu finns det ju flera olika kurser, spanska, franska, tyska till exempel. Men vet ni om det finns någon sån läromedelsanalys gjord i Sverige?
Inte vad jag vet. Däremot kan vi prata om balansen utifrån forskning om man tänker på till exempel vad Paul Nation har skrivit om. Och jag tror att det är någonting som är en ganska viktig aspekt, någonting som jag gärna tar upp med lärarstudenter, med språklärarstudenter. Att försöka fundera hur balanserar man språkundervisningen för att gynna språkutvecklingen och en allsidig kommunikativ kompetens. Och Paul Nation sedan 90-talet ungefär tar upp ungefär liksom fyra, man kallar det för strands, så strängar kan man nog säga. Som ska finnas med och som kommer vara liksom balanserade. De ska finnas ungefär 25% var. Och dessa fyra strands, dessa fyra strängar är i princip meningsfull lyssning och läsning. Det vill säga mer fokus på att förstå. Inte särskilt fokus på språk, men fokus på att förstå. Så att man ska förse eleverna med övningar där de läser eller lyssnar. Och det är lite färdighetsträning i det. De ska exponeras för språket och läsa och lyssna material som de förstår och de finner intressant. Det vill säga att det ska finnas ett värde i sig för eleverna att läsa de sakerna som de får. Det kan man variera över tiden lite mer, kanske lite mindre i sexan, men mer och mer över tiden. För tanken är verkligen att jobba med förståelse, bygga upp vokabulär, men genom engagerade och meningsfulla aktiviteter och liksom inputskällor. Den andra strängen är också meaning-oriented, det vill säga så här meningsorienterad tal och skrivande. Då är det lite mer produktiva, interaktiva aspekter Där handlar det lite mer om att eleverna ska ha möjlighet att använda språket aktivt, tala, samtala och skriva, men också i ämnen som är intressanta för dem. Det är det som meaning-oriented innebär. Sen så finns det också en strand som handlar om språkfokus, som handlar lite mer om explicit undervisning av grammatik, uttal, ordkunskap och så vidare. Där läraren liksom tar en aktiv del i att stödja eleverna i förståelse av hur språket fungerar. Och sen den sista biten som ofta liksom försumras i allmänhet, som man inte tänker så mycket på, det är flytträning. Det som kallas för fluency development. Och där är det verkligen att försöka få med ungefär 25% då igen. Övningar för att öka flyt. Tanken är liksom att träna eleverna att använda språket lite mer spontant. Så att språket kommer ut och den inte kräver liksom en sån lång bearbetning av den kunskapen som finns någonstans i hjärnan. Att de ska kunna öva på till exempel att göra tidsbegränsade övningar över en längre period, kanske till och med liknande eller samma typ av övningar som återkommer, för att träna dem i flyt. De ska lite snabbare kunna återkalla kunskap och automatisera det de har lärt sig. Så repetitiva tidsbegränsade övningar kan uppmuntra snabb och flytande användning av språket, så att säga. Så det där är någonting som man kan utgå ifrån. För där får man ganska mycket om man som språklärare bestämmer vilket kommunikativt eller vilka kommunikativa mål står i centrum för undervisningen. Och sen så organiserar man, planerar man sin undervisning utifrån de där 4-25% bitarna, mer eller mindre såklart. Då kan man få liksom i alla fall vissa riktlinjer eller en väg in i att arbeta med elevernas kommunikativ kompetens och kommunikativ säkerhet.
Jag kommer tillbaka till det som Nicolas sa tidigare, att det är viktigt vad man signalerar. För att det är lätt att det finns studier som visar hur vi lärare undervisar så som vi själva har blivit undervisade. Och det är ofta är det med ett stort fokus på form, för det är det vi är duktiga på, vi är bra på det. Det är också det som materialet uppmuntrar oss att syssla med. Och det är det som nu när det finns nästan oändligt med material online och så vidare, så är det väldigt mycket på form som det fokuserar. För man har en uppfattning, eller man har haft en uppfattning i alla fall, någon slags allmän uppfattning, både föräldrar och elever och många lärare också, om att för att kunna prata så måste man ha ett visst mått av ord och färdig grammatikkunskap att använda och så vidare. Och där kommer vi tillbaka till det som Nicolas sa från början, att det är superviktigt, både i början av lektionen, i början av arbetsåret, i början av varje arbetsområde, att man verkligen är tydlig med de här strandsen som Nicolas nyss talade om. Vad det är som är viktigt, att det är viktigt med de kommunikativa målen och att vi inte fokuserar speciellt på grammatikundervisning som sådan, utan att vi undervisar grammatik som ett verktyg för att kunna kommunicera. Och det är superviktigt. Vår signal till eleverna är superviktig. Och tyvärr är det ju så att vi själva, och vi har liksom det i kroppen på något vis, hur vi undervisar. Och det är inte lätt att bryta det där. Hur mycket vi än undervisar om kommunikativa mål på lärarutbildningen, så kan det ändå vara lätt till. För jag vet ju att det funkade för mig. Jag blev ju språklärare. Ja, precis. Du blev språklärare. Det var därför det funkade för dig. Alla de i din klass som inte blev språklärare, de borde också ha fått en chans att kunna kommunicera lite grann på det här språket. Och kunna få ut så mycket som möjligt. Så att det blir något annat än bara ett skolämne. Så att det blir verkligen ett verktyg för att kommunicera.
Men vad är det då man bör signalera i början på lektion? Eller hur kan man tänka kring hur man ska inleda en lektion? Jag vet att det kan man ju göra på väldigt många olika sätt. Det förstår ju ni också. Men finns det några så här tumregler för vad bör jag tänka på när jag planerar inledning av en lektion?
Ja, jag tänkte, dels så pratade vi lite strax innan nu, Nicola och jag. Men det är ju frågor som har med ledarskap att göra. Att du som lärare ska inleda och du ska avsluta. Vi ser ganska ofta när vi är ute i skolorna att eleverna styr det där till viss grad. Och det har naturligtvis med arbetssituationen att göra, det har med arbetsbelastning att göra och sådana saker. Men att man verkligen tänker på att lägga upp undervisningen så att den påbörjas och avslutas på ditt eget initiativ. Och sen tänker jag att om du pratar målspråket inledningsvis på lektionen, så signalerar det att vi ska prata målspråket. Och då vet vi ju att då är det många som sätter klackarna i backen och säger: jag begriper inte. Varför pratar du franska hela tiden? Jag förstår inte. Och då måste du ta dig ur den situationen. Du kan liksom inte fortsätta prata franska utan att ge eleverna möjlighet att begripa, att förstå. Och det är ju jättemycket arbete i att försöka få dem att förstå, att anpassa ditt tal. Det där skriver vi en hel del om i målspråket. Att anpassa ditt tal så att de förstår, och att ha tillräckligt mycket stödmaterial runt omkring så att man får dem att förstå. Jag tänker att det du lägger tid på, det är det som signalerar till eleverna vad som är viktigt. Om du lägger tid på instruktioner till exempel, att ge instruktioner på målspråket, om du lägger tid på det, då förstår eleverna att det är kommunikationen på målspråket som är det viktiga. Och likaså med de här olika färdigheterna.
Jag tror att det jag försöker uppmuntra mina studenter att tänka på, det är: på vilket sätt kan man göra inledningen av en lektion meningsfull? Och vad är det den signalerar? Jag känner igen mig själv i detta till en viss mån. När jag har planerat för ett arbetsområde, jag vet vad jag vill ta mina elever. Och sen så kanske jag börjar en lektion med att liksom plocka saker där jag lämnade dem under förra lektionen, för att ja, vi har inte obegränsat med tid. Det här tror jag att jag hade kunnat fundera på lite mer. För att vi arbetar, vi har våra lektioner. Och ibland så kan det vara lite svårt att tänka, okej, men vad är elevernas upplevelse? De gör lektion, rast, eller hur? Det är mycket sånt. Och när de kommer till oss, då är de är fyllda av en massa andra intryck och andra tankar och som inte har bara med skolan att göra naturligtvis. Jag har sett många lärarstudenter som jag besökt till exempel, som har verkligen gjort ett jättebra jobb med att alltid inleda en lektion, en språklektion, med någon slags interaktion på målspråket. Inte bara säga hej, hur är det, och sen gå vidare och börja prata om någonting annat. Utan engagera på den nivå som passar, med eleverna på målspråket, och ta den tiden för att göra det. Inte bara känna, okej, men nu måste vi bli klara med detta för att vi har en övning, en uppgift eller någonting som väntar. Utan vi har kommit till franska, tyska, spanska klassrummet nu. Vi måste signaleras att det är det vi kommer göra här. Jag tror att det är ganska viktigt att försöka tänka på vad är det som är meningsfullt i början av en lektion för just den gruppen. Och i många fall så är det bra att påminna om att det är normen som gäller här. Vi ska prata, vi ska använda målspråket i den lektionen.
Jag tänker också på det jag har sett väldigt mycket nu och som jag inte upplevde när jag själv jobbade för 10 år sedan ungefär som lärare. Att väldigt många lärare skriver upp på tavlan eller på en skärm eller någonting vad lektionen ska innehålla. Och där tänker jag att det skulle man kunna göra till en receptiv övning inledningsvis i klassrummet. Att man byggde ut det lite grann och pratade lite mer. Och precis som Nicola sa tidigare, vad lämnade vi varandra senast? Vad kopplar vi på nu? Och att man gör det till kanske en receptiv övning på 4-5 minuter. Och tar in det som de har att säga, eller det som de frågor som de gör det naturligt att de kan ställa frågor under tiden. Ja, men vad betyder det, eller vad går det ut på och så vidare.
Mm, jag tänker, du sa ju det att ni ger ju väldigt många värdefulla tips till lärare i just boken Målspråket i klassrummet. Men jag tänker också det att vi lärare, vi tycker om att planera och strukturera. Men samtidigt finns ju ibland i det oplanerade, det är där liksom den här kommunikationen verkligen kan ske på ett riktigt sätt, där jag på riktigt är intresserad av eleverna. Man märker ibland att eleverna, jag har ju ibland grupper med elever från olika klasser, och de plötsligt kan få ett resultat tilldelat i vår lärplattform, och så börjar de prata om det där. Och där tänker jag, där tar jag tillfället i akt och fråga på tyska då ska de beskriva varför, vad de fick och hur provet var och så vidare. Så att det finns ju också, för det är ju det handlar om, det alltså det kommunikativa. Och då kan de använda språket till det.
Och det kan vara en sån där som inte ger något intryck av att vara en uppgift precis, eller en övning eller en aktivitet, utan det kan vara i kommunikationen, i alltså klassrumskommunikationen så att säga. Och det är ju jättevärdefullt, för att det blir ju verkligen autentisk kommunikation då. Mm.
Vi behöver avrunda, vi har pratat mer än vad jag brukar göra, men det finns mycket att säga om det här. Men jag tänkte, finns det någonting nu som, nu ska inte vi tänka på nästa lektion för nu ska vi gå på sommarlov snart, men finns det någonting vi lärare kan ta med oss när vi sätter oss med vår planering inför kommande läsår? Om ni bara kan säga kort och kärnfullt, vad ska vi ta med oss från vårt samtal idag?
Jag tänker det som Nicola började med att tala om constructive alignment, alltså konstruktiv länkning, att man verkligen på djupet ägnar sig åt det, att man verkligen på djupet formulerar kommunikativa mål och sen utvärderar kommunikativa mål och däremellan försöker ha så mycket kommunikativa lärandeaktiviteter som möjligt. Det tycker jag är liksom sammanfattningen av det vi ville säga, tror jag.
Ja, jag håller med. Jag har dock två andra tankar och jag kommer försöka vara så kort som det bara går. Den första är, sönderplanera inte din undervisning. Och framförallt till alltså, nya språklärare. Det är lätt och man är frestad att vilja ha kontroll över allting. Och det har sina fördelar. Man vill känna sig förberedd. Man vill känna att man har kontroll över situationen. Och det vill man ofta i början av en karriär känna att okej, men jag har koll på vad jag gör. Det är klart att man behöver göra det. Nackdelen med det är att man ofta har blicken vänd inåt. Det vill säga, okej, jag måste tänka på många saker som måste stämma för att jag ska bli klar med min planering och eleverna ska ha kommit så långt under en lektion. Då missar vi, delvis i alla fall, det som händer i klassrummet. Och det du sa var inne på en liten stund sedan, som är liksom att kunna fånga situationer där det kan bli meningsfullt att också engagera på målspråket. Det andra, det är liksom, försumma inte färdighetsträning. Och tänk på att arbeta med strategier med dina elever, för det räcker inte för dem att bara läsa och lyssna. Det där är inte träning. Att bara liksom lyssna på en text och ställa frågor, det är att testa färdigheter, men inte träna färdigheter. Så ge plats till färdighetsträning, arbeta med strategier när det gäller reception och produktion. Ge den plats i din undervisning, planera för det.
Och avslutningsvis, försök att jobba med balansen mellan form, funktion och betydelse. Det är jätteviktigt.
Tusen tack för att ni var med. Och tack till er som har lyssnat. Ni hittar extra material på vår hemsida. Och jag önskar er ett välförtjänt sommarlov, så ses vi igen i höst.